I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, kom till oss. Kom och låt var och en av oss få ett möte med dig idag. Låt ingen gå tomhänt hem. Vi ber dig att du öppnar våra ögon så att vi får se något av hemligheten av det som skedde när din egen älskade son gick till Golgata. Herre, öppna våra ögon så som du gjorde genom Jesus med den blinde mannen i Jeriko. Kom och välsigna oss. Amen. Så ska han bestänka många folk. Det är ett ord från dagens gammaltestamentliga text. Där det står så här: se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så ska hans utseende fördärvas. Mer än människors och hans gestalt mer än Adams barn. Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas, för de får se något som aldrig berättats för dem och förstå något de aldrig har hört. Alltså, det var den där enda raden jag ville fokusera på. Så ska han bestänka många folk. Så beskriver profeten resultatet av det som Jesus skulle göra när han begav sig sista gången upp till Jerusalem. Vi sjöng nyss: se, vi går upp till Jerusalem. Och så ska vi läsa också i dagens evangelium om ett litet ögonblick. Det ordet som vi nu läser är hämtat från Gamla testamentets allra mest förunderliga kapitel egentligen. Profetian om tjänaren Jesus, Guds son, och hans lidande och välsignelsen av nyttan av det han gör när han lider. Jesaja 53, fast det börjar egentligen redan i slutet av kapitel 52. Och mitt i det kapitlet så kommer de här kända orden: han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Han blev genomborrad för mina brott, slagen för mina synder. Straffet, Guds helighetsvrede, blev lagt på honom för att jag skulle få frid, och genom hans sår är jag helad. Så får var och en av oss säga. Och resultatet av hans gärning på korset är då denna: så ska han bestänka många folk. Bestänka, det betyder här detsamma som att rena. Han ska rena många folk, de många folken. Ja, det är något som handlar om alla folk. Han ska rena såväl svenskar som norrmän, danskar som finländare, letter som engelsmän, ryssar som iranier, indier som japaner. Han ska rena med evangeliets kraft från Golgata. Alla vi som är här och alla människor, vi är i stort behov av rening. Rening från den ohelighet som vidlåder oss var och en, och som klibbar liksom fast. Utan den rening som är resultatet av Jesu vandring upp till Jerusalem, så blir vi kvar under Guds vrede. Det gäller för varje terrorist, tjuv, mördare och så vidare. Det gäller för alla som bryter äktenskapet eller åtrår sin nästas hustru eller hans rikedom. Utan den reningen är jag, även jag, helt förlorad. För mitt hjärta är orent, fullt av begär. Och Gud ser ju till hjärtat. Och det är ju det allvarliga, att han ser till hjärtat. Då ser han min synd och och den orena källan. Varför kan jag tänka så fula tankar? Därför att det finns en oren källa längst inne i mig. I hjärtat. Ja, i hjärtat. Nej, människan är inte innerst inne god. Innerst inne så finns det den djupa orenhetskällan. Ve mig, jag förgås, sa Jesaja när han såg Herren på sin tron. Ve mig, för jag är så oren. Smutsig i tankar, falskhet i ord, en sån brist på kärlek i mina handlingar. Jag är oren och jag ser det när jag kommer in i Guds ljus. Se, vi går upp till Jerusalem. Han gick upp dit för att han skulle bestänka många folk. Och nu når detta evangelium oss på nytt, där vi står på tröskeln till heliga fastetider. Men nu ligger det gömt ett motstånd inne i mitt hjärta. Ett motstånd mot detta budskap i mitt onda hjärta. Istället för att ställa oss in under evangeliets underbara flöde av förlåtelse och välsignelse, så är vår naturliga reaktion, vadå? Att hitta ursäkter, förklaringar, förmildrande omständigheter. Och jag vill inte se mig själv sån som jag är. Men när Guds ande kommer, då blir min bön: jag har syndat. Om det är din bön, så har Guds ande kommit till dig. När du säger jag är oren och jag behöver bli renad av den rening som kommer från Jesus, då är Guds ande där. Och när jag ber om det, förlåt mig min synd. Vad händer? Och i det ögonblicket jag säger förlåt mig kära Herre Jesus min synd, då räcker Jesus ut, så att säga, två händer här idag. Två genomborrade händer. Och den ena, det är i avlösningen här, så räcker han ut sin hand och säger: straffet var lagt på mig för att du skulle få frid. Och i nattvarden räcker han ut sin andra hand och säger: genom mina sår är du helad. Jesus gick till Jerusalem, som vi sjöng. Till Jerusalem. Men det andliga Jerusalem talar vi ibland om också. Och det finns här och nu, där vi delar Guds ord med varandra, där vi tillber och sjunger och där vi firar nattvard, där han räcker ut sina båda händer. Och samtidigt så står vi på tröskeln till det himmelska Jerusalem, som vi också sjöng om i sista versen i sången. Se, vi går upp till Jerusalem, till staden, den evigt klara. Oss frälsaren sagt att där han är, där ska vi med honom vara. Och syndernas förlåtelse som vi tar emot av hans hand, det är nyckeln dit in. Men om vi inte behöver detta, om vi inte behöver, inte känner behov av hans redning, då sover vi i synden. Låt oss nu be att han bestänker oss. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder, och denna dina synders förlåtelse tillsäger dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre vår Gud, du som lät din son gå offrets väg för vår skull, ingjut i våra hjärtan din kärlek så att vi följer honom och frälsta från syndens nöd får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus tog de 12 åt sidan och sade till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet av människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem så att de inte fattade vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Och genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Och vi ber dig, kära Herre Jesus, att du välsignar detta ord på våra hjärtan idag. Vi ber att du kommer och öppnar våra ögon så att vi får se något av den hemlighet som ligger gömd i detta evangelium. Amen. Ja, kära barn, det finns ingen söndagsskola idag. Och därför så ska jag, vad ska vi säga, predika för er. Fast också för allihopa. Nu finns det egentligen inte någon plats för er att komma och sätta sig extra hit fram. Så det hade kanske varit en poäng. Men jag vet inte, vi får nästan ha det som vi har det. Och så. Nu ska jag fråga er, barn. Lade ni märke till vad det var för fel med den där mannen som Jesus hjälpte? Han var blind. Men det var en sak till med honom. Han var blind och han... vad var det han gjorde? Han tiggde. Det var alltså två saker. Vilket elände det var för honom. Han var blind och han tiggde. Ja, säkert har vi allihopa sett tiggare. Finns tiggare här nere på Tuvetorg. Nere i stan finns det, på många ställen så möter vi tiggare. Och att han var tvungen att tigga och inte kunde arbeta, det berodde nog framför allt på att han var blind. Att vara blind. Vad menas med att vara blind, Walter? Vad är det man inte kan då? Just det. Man kan inte se. Om ni tar och gör så här som jag gör nu. Håll för ögonen så. Kan ni se? Kan ni se? Nej. Tänk, det blir alldeles svart. Tänk att inte kunna se. Så hade den blinde mannen det. Nej, man kan inte se. Om man är riktigt blind så kan man inte se någonting. Vad är det man inte ser? Allting. Men inte minst, jag kan inte se min mammas ögon eller min pappas ansikte. Jag kan inte se någonting där ute. Jag kan inte se att det, om det är fin, vacker snö. Det är det ju sällan här just nu, men det är en annan sak. Jag var i förra veckan här på en fantastisk plats i Norge med underbar snö. Och det var så vackert så det nästan gjorde ont i mig. För jag kunde se. Kanske han hade varit blind hela livet. Jag vet inte, det står inte om han var född blind eller om han hade blivit blind. Kanske han hade blivit sjuk när han var barn. Eller kanske han råkat ut för någon olycka när han var tonåring. Under alla omständigheter, han var blind. Han kunde inte se. En annan evangelist, en Lukas som har skrivit det här, berättar om samma person att han hette... Är det någon som vet det? Den blinde mannen i Jeriko, är någon som vet vad han hette? Det börjar på B, precis som Bengt. Ba, ba. Jonathan. Yes. Bartimeus var det. Och Bartimeus, han bodde i Jeriko. En liten stad som man kommer till om man åker från Jerusalem ner mot Jordan. Åker genom öknen så kommer man ner till en stad. Där i Jeriko. Det var inte roligt att heta Bartimeus. Inte för att namnet var dåligt, utan därför att han var blind. Och nog hade han varit det länge. Och nu satt han där. Nu satt han vid vägen den här dagen, precis som man så ofta brukade göra. Men så var det på den tiden av året när det var mycket folk som kom vandrande upp ifrån Galileen ner genom Jeriko för att de skulle upp till Jerusalem och vara med och fira påsk. Och de kom oftast den vägen förbi Jeriko. Och nu var det bara lite mer än en vecka kvar till påsk. Och massor av människor. Och då var det ju bra att tigga. För här kom glada människor. Då fanns det ju en chans att man skulle få en liten extra slant. Tänkte säkert Bartimeus. Och så hörde han helt plötsligt hur det kommer en ny grupp människor komma gående. Och att han hörde det berodde säkert på att de sjöng. För det gjorde man mycket när man vandrade mot Jerusalem. Man sjöng, och framförallt så sjöng man ur Bibelns psalmbok. Som heter, det kan någon av er tonåringar säga. Vad heter Bibelns psalmbok? Ja, vad sa du? Säg det högre. Saltaren, saltaren. Där sjöng man. Och det hörde Bartimeus. Här kommer det människor som sjunger. Då förstår han också. De är på väg till Jerusalem. Och de kan man säkert få någonting ifrån. Och så frågar han. Men vet de som stod där intill. Vet ni vem? Är det några särskilda där som kommer i den där gruppen? Och då berättade man för honom. Det är Jesus från Nazaret som kommer där på vägen. Och när han då fick höra det, vet du vad han gjorde? Vad sa han då? Han ropade på Jesus. Och så sa han det på något speciellt sätt. För han sa inte Jesus från Nazaret. För han sa Jesus. Jesus. Ja. Jesus hjälp mig. Men när han sa Jesus så sa han för någonting mitt emellan. Jesus och hjälp mig. Ja, det står här att han, ja, för det var det han menade. Han menade Kristus. Men han sa, Jonathan, Yes. Davids son. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och förbarma dig, lite gammalt uttryck, betyder hjälp mig. Ta hand om mig. Hjälp mig i min nöd. Och vad ligger i det att han sa Davids son? Jo, det var det som Joel sa när han sa Kristus eller Messias. Det vill säga han som man visste att Gud hade lovat i Gamla testamentet att han skulle komma, han som skulle rädda. Och nu ska vi komma ihåg en sak till. Bartimeus bodde alltså i Jeriko. Och Jeriko låg nära Jordan. Vet ni vem det var som predikade nere vid Jordan? Vem var nere och predikade vid Jordan? Och som döpte? Yes. Yes. Johannes döparen. Och bland annat det som Johannes döparen sa, det var detta: nu kommer Messias, han är väldigt nära, det dröjer inte alls länge förrän Messias kommer. Och det här har man ju hört i Jeriko, och det hade också Bartimeus naturligtvis hört. Och det är möjligt att någon hade tagit med och tagit Bartimeus i handen, och de hade vandrat ner tillsammans ner till Jordan. Och vem vet om Bartimeus till och med har varit döpt i Jordan av Johannes döparen? Ja, det vet inte jag, men jag kan tänka tanken. Bartimeus var blind på sina ögon, men det var något som han visste att Gud hade lovat. Jag tror att han visste att när Messias kommer, så visste han att Messias kunde bota blinda. Det finns ett löfte hos profeten Jesaja som jag undrar om inte Bartimeus faktiskt kände till. Där det står så här i Jesaja 35: då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron öppnas. Den lame ska hoppa som en hjort. Kan ni se det framför? En lam som hoppar som en hjort. Jag tror att du kan nästan hoppa som en hjort, nära på. Men då ska lama hoppa som en hjort. Och så hade säkert Bartimeus, så hade han hört talas om att Jesus från Nazaret, han har botat blinda. För det hade han gjort. Människor kanske hade kommit ifrån Jerusalem och som hade sett vad han gjorde i Jerusalem och kommit där förbi Jeriko. Och så har han berättat för den blinde kanske vid något tillfälle: jag har sett han som kan bota blinda. Han är nog Messias. Och Bartimeus måste ha tänkt på detta mycket. Och så kan han ha hört människor som kommer upp från Galileen och som berättar samma sak: vi såg att han botade blinda. Och där sitter Bartimeus vid vägen och vet att det står i Gamla testamentet, det står i min bibel, att när Messias kommer så ska han också bota blinda. Och så får han höra: Jesus från Nazaret är det som kommer på vägen. Och Bartimeus börjar ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det är någon som säger: tyst med dig, du får inte säga att han är Messias. Men Bartimeus, han vet. Och därför säger han en gång till: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus säger: låt honom komma fram. Och någon tar Bartimeus vid handen. Och så står han helt plötsligt där. Och Bartimeus kan inte se Jesu ansikte. Men Jesus såg på Bartimeus. Och så fick Bartimeus en helt fantastisk fråga. Den underbaraste frågan jag vet i hela Nya testamentet. Vad vill du att jag ska göra för dig? Så sa han: Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han som har all makt, han säger det till Bartimeus. Vad sa tiggaren och den blinde tiggaren Bartimeus? Kan inte jag få lite pengar av dig? Vad är det han hade hållit på att göra hela tiden? Tigga pengar. Vad sa han nu? Gör så att jag kan se. Precis. Gör så att jag kan se. Och i samma ögonblick kunde Bartimeus se. Helt plötsligt var hans ögon helt i ordning och Bartimeus kunde det. Och så sa Jesus, du får din syn, din tro har frälst dig. Tänk, han kunde se på riktigt. Vilken grej! Fantastiskt. Och där står Bartimeus. Och vad tror ni, vad såg han nu först? Vad är det första som Bartimeus ser när han öppnas, får sina ögon öppnade? Ja, det får vi allt tänka. Han fick se Jesus. Och så kunde han säga, ja, Jesaja hade rätt. Ja, det är Messias som har kommit. För han som skulle öppna blindas ögon, det är han. Och nu vet jag det. Och jag tror att Bartimeus skrattade och grät om vartannat. Så lycklig. Och så helt fantastiskt var det. Har ni gråtit av glädje någon gång? Så tårarna rinner därför att man är bara så glad. Och så står det att Bartimeus började följa Jesus. Det står att han sjöng lovsånger, men det står också att han började följa med Jesus. Jag vet inte hur Lukas, som har skrivit det här evangeliet, fick veta om Bartimeus. Men kan ju vara så att Lukas, han läkaren som också var med Paulus, att han faktiskt har suttit där och pratat med Bartimeus och Bartimeus har berättat. Så kan man få tänka det. För Lukas har mycket noggrant undersökt alla sakerna. Och så har kanske Bartimeus berättat om den mest underbara dagen i hans liv när han började följa Jesus. Och så började när han började sjunga sångerna som han sjöng på vägen upp mot Jerusalem. Så går Bartimeus i det där följet där Jesus och de 12 lärjungarna och en rad andra människor sjunger sångerna som man brukade sjunga inför påsken när man kommer vandrande upp genom bergsöknen där. Vart skulle Jesus? Ja, till Jerusalem som alla de andra. Just det. Och jag tror att när Jesus kommer upp till Jerusalem och de kommer upp över Olivberget och de får se staden och de börjar sjunga Hosianna, Davids son, då tror jag Bartimeus är med. Det vet jag naturligtvis inte, men jag tänker det så, att han faktiskt är med där. Och så får han se det han aldrig hade sett. Han fick se det fantastiska templet. Det var så vackert. Det var nog ibland gjort med konstiga pengar när Herodes gjorde detta, men vackert var det. Och det är känt som ett av verkligt, verkligt fina byggnadsverken i världen. Det tempel som var där några decennier till. För Bartimeus, se templet, komma där med Jesus, det är Messias, och höra människorna, och han stämmer själv in i den där sången. Hosianna, Davids son. Bartimeus kände säkert inte lärjungarna, men om vi tänker så här, nu börjar han kika lite på de där lärjungarna som går där närmast Jesus. Men varför ser de inte så glada ut? För tror jag inte de gjorde. Vet ni, Jesus hade talat med sina lärjungar där strax innan han kom till Jeriko. Hade han talat med dem om vad som skulle hända i Jerusalem. Han berättade det ena efter det andra om hur han skulle bli förrådd. Han skulle bli utlämnad till människor som skulle plåga honom och döda honom på korset. Det kunde inte lärjungarna ta in. De fattade inte vitsen med det. De var liksom på något sätt i sitt hjärta var de blinda. Visste Jesus verkligen att allt det där hemska skulle hända honom? När han går mot Jerusalem, visste han det? Ja, det är det han visar genom att berätta för sina lärjungar. Men hur kunde han veta det? Jo, därför att han var Guds son. Och därför att i skrifterna, i Gamla testamentets böcker, så står det skrivet om hur Messias måste lida. Vi som är här, om vi nu tittar och inte ser på mig utan ser på korset, vi vet att det finns en underbar hemlighet med korset, en helt fantastisk hemlighet. Vi vet att det liksom lyser som guld från korset. Kan någon säga vad som är hemligheten? Vad är hemligheten? Och som finns liksom i detta med guldet på korset där. Vad är det som är hemligheten? Nu måste jag få höra riktigt. Ja. Han befriar oss genom det från synden. Det var det vi talade om förut också. När jag hade inledningen. Det är hemligheten. Jesus tog alla våra synder liksom med sig in i sin kropp. Gjordes våra synder liksom till sina. Han hade ju ingen egen synd, men han gjorde det till sin egen synd och tog liksom med det upp på korset i sin kropp. Och så spikades han fast där och dog där. Och så hände ju det underbara på den tredje dagen. Och det vet ni vad det var. Vad hände på den tredje dagen efter korset? Yes, då uppstår han från de döda. Och jag vet inte om ni kan tänka på samma sätt, men att Bartimeus var kvar i Jerusalem också den dagen, kanske inte just med bland de 12 och de andra som var där på kvällen, men vem vet, Bartimeus har säkert hört med till dem som grät i Jerusalem när han dog på korset. Tänk att min Messias, Davids son, han är död. Han som har öppnat mina ögon så jag kan se. Det är ingen tvekan om. Men de har dödat Messias. Och jag tror han grät massor. Men så kom det underbara nyheter. Helt fantastiska nyheter, nämligen att Jesus lever. Det som vi ska få sjunga alldeles särskilt om när det blir påsk. Och man vet inte, jag kan fantisera om att denne Bartimeus också fanns med bland de 500 som en gång därefter uppståndelsen fick se Jesus vid ett bestämt tillfälle. Men här på påskdagen, jag ska ta en sak till där. På påskdagen, då öppnade Jesus sina lärjungars hjärtans ögon. De var liksom blinda innan. De fattade inte varför han måste lida och dö. Det var kanske inte så konstigt. Men där på påskdagens kväll så börjar Jesus förklara för sina lärjungar vid olika tillfällen om varför han måste dö och hur det var skrivet i Bibeln, i skrifterna, och vad det betyder. En liten sak till. När Jesus vet när han kommer där nere vid Jeriko att han måste lida och dö i Jerusalem, varför stack han inte ut i öknen? Så har han sluppit detta. Och ställa med mig, han brydde sig om oss. Precis. Han brydde sig. Och han visste att det var det enda sättet att få bort våra synder. Och han visste att det var Guds plan för honom. Och han visste att det måste han göra för att kunna bära bort våra synder. Detta måste han göra för att öppna dörren till himlen för oss. Och Hela hans hjärta var fullt av, ska vi kunna säga, precis det, Iris rätt. Iris säger att hans hjärta var fyllt av kärlek. Och det var det svaret jag ville få. Hans hjärta var så fyllt av kärlek. Det var fyllt av kärlek till hans himmelske far. Men det var fyllt av kärlek till oss människor. Till var och en av oss. Också till mig. Och det får du också säga. Också till mig. Och så tänker jag att nu är Jesus här. I sin kärlek. Mitt ibland oss. Fastän vi inte ser honom. Och så säger han: vad vill du att jag ska göra för dig? Och vi får säga till honom precis vad vi önskar. Men idag vill jag säga till honom som Bartimeus: Jesus, låt mig få min syn. Låt mig få mitt hjärtas syn. Öppna de ögon så jag ser dina ögon. Så jag ser din kärlek. Så jag ser din godhet mot mig. Och allt, och att allt det du gjorde i Jerusalem, det gjorde du också för mig. Och att korset i Jerusalem som vi har avbildat här, att det var någonting som gäller mig. Det vill jag be om. Amen. Kära Herre Jesus, jag ber dig för min egen del om öppnade ögon. Att på nytt få se din ofattbara kärlek. Och jag ber dig för var och en här i församlingen idag. Att du kommer med öppnade och ger öppnade ögon. Så att vi i vårt hjärtas blindhet blir botade av dig. Kära Herre, välsigna oss. Amen. Låt oss nu tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.